I Åbo har alltså dagisbarn och skolelever blivit utan varm mat eftersom anställda inom kosthållet och städningen har gått i strejk. De som strejkar är främst lågavlönade kvinnor som riskerar att få sänkt lön och mindre semester eftersom arbetsgivaren vill byta till ett billigare kollektivavtal. Vad handlar det här grälet om och har arbetstagaren alltid rätt att strejka? Är det för lätt att använda barnen som spelknappar då vuxna grälar? Det här ska vi fundera på här idag i Slaget efter 12 och jag heter Maria Nylund. Och med mig här ska vi ha Håkan Ekström från fackförbundet JHL. Välkommen.
Tack, tack.
Du är branschchef vid välfärdsfacket JHL som ni kallar er. Och du är medlem i ledningsgruppen för det här fackförbundet. Och så har vi Markus Blomqvist från Svenska Folkpartiet i Åbo med oss också.
Jo, hej.
Du är med. Hej och välkommen. Du är förtroendevald i Åbo och insatt i näringslivsfrågor inom Åbo stad. Och så har vi akademilektor Mika Helander från Åbo Akademi med oss också. Välkommen med.
Hej. Hej på er.
Hej, du är i din tur sociolog och arbetsmarknadsforskare. Och sist men inte minst här i studion har jag med mig Pia Sundell. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är verksamhetsledare vid Barnavårdsföreningen. Så det är en hel del människor som är med och diskuterar den här frågan idag. Och om vi nu skulle börja med att nysta lite i vad hela det här bråket i Åbo handlar om. Alltså i snart 10 år har skolmaten i Åbo skötts av ett bolag som heter Arkea. Och som ägs till 98% av Åbo stad. Varje dag producerar Arkea 42 000 portioner mat som körs ut till skolor och daghem, äldreboenden och också till lunchrestauranger. Och dessutom sköter Arkea om att det städas i offentliga byggnader på många håll i stan. Och man sköter också om fastigheter. En stor del av de anställda hör då alltså till fackförbundet JHL. Men på onsdag för en vecka sedan blev det sen stopp på allt det här, för då gick ni vid JHL i strejk, Håkan Ekström. Kan du i ett nötskal förklara varför ni kände er tvungna att ta till så här drastiska åtgärder?
Åbo stad som ägare har gett grönt ljus till ett basservicebolag som heter Arkea, som arbetar bland annat med catering, städning, fastighetsskötsel, vaktmästeri. Att gå inför ett arrangemang där man skulle utreda möjligheten att byta nuvarande kollektivavtalsbestämmelser till ett billigare kollektivavtal. I praktiken skulle det här bytet innebära för de kvinnodominerade yrkena i det här bolaget en nedsänkning av anställningsvillkorens nivå då det gäller lön, arbetstidsersättningar, semesterarrangemang upp till en procentsats som skulle motsvara ungefär 15-20% beroende på hur länge man har varit i bolaget. Det slår allra hårdast ut mot de kvinnodominerade yrken och utförarna som har varit länge i bolaget. Och vi har hela tiden efterfrågat en dialog och förhandlingar i den här frågan, men hittills har inte arbetsgivarna varit beredda att fortsätta förhandlingarna efter att de brast just i de tiderna där vi sen utlyste strejkåtgärder och man har inte liksom velat återgå till förhandlingsbordet. Nu har Åbo stads stadsstyrelse beslutat i måndag att man kommer att så att säga lyfta upp frågan på stadsstyrelsens bord. Och den frågan kommer nästa gång att behandlas nästa måndag. Eventuellt kommer den här frågan också att ryftas i Åbo stads fullmäktige, men det är väl inte riktigt klart ännu i det här skedet. Mm. Så vi motsätter oss i allmänhet och i synnerhet i Åbo stad i det här fallet en social dumpning som riktar sig till våra medlemmars anställningsvillkor.
Mm. Just det. Medellönen för en person som jobbar inom kosthåll eller städningen inom Arkea är idag cirka 1800 euro har jag förstått. Och semesterrätten kunde för vissa då krympa med 2 veckor och lönen då minska med åtminstone 10%, men säkert mera då för de äldre arbetstagarna som du var inne på. Men det där, Markus Blomqvist, du representerar Svenska Folkpartiet i Åbo. Det här bolaget Arkea är som sagt till 98% ägt av Åbo stad. Och ni inom SFP, ni har försvarat Arkeas planer på att byta till ett billigare kollektivavtal. Varför gör ni så här? Varför tycker ni det?
Ja, om man tar lite i grund och botten och funderar nu först på att det är ju ett företag här och frågan om som är med i de här konkurrentutsättningarna av att få producera då maten och städservicen till Åbostads enheter. Och då tävlar man med andra företag och tanken är ju då förstås att man ska vara konkurrenskraftig mot de andra företagen och dessa andra företag använder andra kollektiva avtal som gör att de får då en fördel. Och då finns det ju förstås risken att man missar istället hela kakan och blir det andra företag som tar över. Och då är vår tankegång den att vi vill hålla arbetsplatsen här och utveckla verksamheten då vidare. Mm. Ja, grundtanken här bakom.
Just det, öka konkurrenskraften när man ska tävla om uppdragen här då, eller offerter. Och det är ju inte första gången Arkea vill spara pengar genom att byta till ett billigare kollektivavtal. Det försökte man göra också för 2 år sedan och då ledde det också till strejk. Och slutresultatet var sedan då att man inte bytte kollektivavtal. Varför upprepar man det här nu, Markus Blomqvist?
Ja, för det fortsätter nog de här konkurrensutsättningarna att inte ta dem ju slut. Och nu är det annars också vissa avtal som håller på att ta slut som man skulle kunna vid årsskiftet göra en ändring på det hela. Men nu är det alltså, företag ska ju vara det vinstbringande och de ska kunna fungera bra. Då är det ju också bättre för de som jobbar där om de gör det. Så att det är kanske mer, måste man säga det direkt som ett företag. Och om vi tänker då på Arkeas historia, så det var ju tidigare då stadens direkta verksamhet och sen kom man in då och grundade var det 2011 det här företaget och nu finns det ännu en hel del som man ska göra. Vi ska komma ihåg också att företaget fungerar ju som ett eget företag, har en egen styrelse och de har ju varit bakom den här tanken då att ändra också kollektivavtal.
Vad tänker du om det här, Mika Helander? Du forskar alltså i arbetsmarknadsfrågor. Med 2 års mellanrum här försöker Arkea byta kollektivavtal till ett billigare. Vad tänker du om den här saken?
Frågan är ju ganska mångdimensionell och man skulle kunna ha olika infallsvinklar till den, men det som slår mig nu från de här inledande med de här inledande talturerna var ju den här beskrivningen av den här organisationen som nu håller på och vill avtalsshoppa. Och vad jag tycker är ju att man måste komma ihåg att ett sånt kommunalt bolag är inte precis egentligen som vilket som helst bolag. Att de är, för det första så är det ju 98% ägt av Åbo stad. Det betyder att trots att den som organisation är särskild så har den ju då en så att säga säkrad balans. Att den kan inte gå i konkurs på samma sätt som andra på privata marknaden konkurrerande företag, så att så till vida så har den en fördelaktig konkurrensposition redan inledningsvis i förhållande till många av de här konkurrenterna. Och i nyhetsbevakningen fanns det ju en fråga att skulle sådana här matbud kunna börja leverera mat och det konstaterades att skalan är helt enkelt sån att det behövs liksom sådana stora leverantörer så att konkurrensen inom den här branschen är inte riktigt exakt som vilken korvkiosk som helst. Så att det är nu en sak som man borde ta i beaktande och därför så är den liksom kanske delvis onödigt ur ekonomiska synvinklar att man skulle måste så att säga börja pruta på de här arbetarnas löner och arbetsvillkor för att kunna klara sig i konkurrensen. Sen är förstås den andra frågan är den att när man bolagiserar sådana offentliga verksamheter så för man in en sådan marknadsrationell verksamhetsprincip att som här Markus sa att bolagen ska vara vinstbringande och det här fungera bra så att säga, ekonomiskt, företagsekonomiskt. Och det betyder ju då i sin tur att sådana här så att säga, ekonomiska rationaliteter kör över ofta sådana här moraliska och servicerationaliteter om de är i konfliktsituationer. Så det här är också ett problem i sammanhanget, att man kanske genom att bolagisera och göra såna här, så blir just de här företagens operativa ledning och deras styrelser blir så att säga ansvariga för att sköta ekonomin snarare än den här offentliga servicefunktionen.
Just det. Och om vi ser på den här offentliga servicefunktionen och vi ser på dem som i praktiken nu drabbas här av den här strejken, så är det ju faktiskt barnen. Allt från dagisbarn till studerande på andra stadier och allting däremellan. Och där har du, Pia Sundell, reagerat kraftigt på det här. Berätta, vad är det som gör dig så upprörd med den här strejken?
No, jag tycker att det för det första är otroligt tråkigt och beklagligt att vi har hamnat i ett sånt läge där ärende som gäller vuxna så tvistas på ett sätt som konsekvenserna går ut över barnen. Och på något sätt så tänker jag att här har man nu inte överhuvudtaget haft någon tanke om barnkonsekvensanalys då man har fattat beslut om någonting i hela processen. Och jag tycker själv att det är otroligt tragiskt att världens rikaste land så kan inte erbjuda städning eller varm mat åt sina skolbarn, och som ändå är en jätteviktig del av barnets vardag. Och man kanske helt enkelt vägrar se hur stort och hur viktigt det här är för barn. För många barn är det faktiskt det enda varma målet mat de får om dagen. Så jag är väldigt delvis chockad, och framförallt visar det kanske lite hur vi ser på barn och barndom i det här landet.
Vems ansvar tycker du att det är att barnen får mat i magen?
Jag tycker utan vidare att det är ju alla vi vuxnas. Varenda en vuxen som är involverad i den här processen så har ett ansvar mot barnen. Och det där, barn har rätt till tillräckliga samhällsresurser helt enkelt. Och då är det helt självklart att ska man tvista om en fråga så gör man det. Men barn ska trots allt få sina grundrättigheter tillgodosedda och oberoende. Och maten ska levereras till skolan på sätt eller annat.
Vad säger du, Markus Blomqvist, till det här? Du som politiker och som parti så har SFP stött det här bytet av kollektivavtal nu som har lett till den här strejken, som har lett till att barnen blir utan mat. Vad tänker du om det här som Pia Sundell säger?
Ja, klart, man ska inte använda barn som någon spelknapp i det hela här. Och det är ju inte fråga om det heller, att då kan man ju fundera att varför det blivit så. Men samtidigt så måste ju hela saken kunna lösas på ett förnuftigt och vettigt sätt här. Det finns ju många flera saker om man tittar in på det här kosthållet och som just Pia sa där också, att hur viktiga är barnen och hur mycket pengar använder vi till exempel per måltid, och det är ju en väldigt liten summa. Kanske det finns ett mer strukturellt problem i det här hela, att vi borde fundera mer på först och främst det att produkten som tillverkas, alltså här maten, att det ska ju något som eleven också faktiskt sen vill äta. Det är inte alltid som det blir sen när man har väldigt få cent per mat möjlighet att göra, så att kanske man borde utveckla hela biten lite vidare så att man ska ha en typ av basmat som man får i skolan, och sen om eleven eller så vill sätta lite mer också egna pengar på det så får man något i tillägg till det. Men hela den här modellen är lite liksom gammaldags, och jag tror att det finns mycket som man kan utveckla vidare här. Men absolut tycker jag inte att det är rätt att barnen ska lida av det.
Vad säger Mika Helander? Vems ansvar är det att barnen får sin lagstadgade varma måltid?
Nu är det ju utan tvekan så är det ju offentliga sektorn, så det vill säga kommunens ansvar nu. Och rätt konkret så är det ju beslutsfattarna då som det här har ansvar att se till att den här organisationen eller den här verksamheten fungerar problemfritt. Och man kan ändå förstå på sätt och vis att de här managers och ledarna för bolagen och operativa ledningen, att det är i deras intresse, så att säga, det hör till deras yrkeskunskap att försöka sköta det här på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Men nu är det ju beslutsfattarna som ska se till att det liksom, att den här servicefunktionen, att det är den principen som gäller. Så att det är nog på deras ansvar, och de ska också ge såna riktlinjer sen till den här operativa ledningen att man inte upprepat kommer med den här typens initiativ med ett eller två års mellanrum när det en gång har beslutats att man inte vill ha det på ett sånt sätt. Och det måste det här formuleras, den typens beslut också, att vi vill ha det här i framtiden. Att det är såna här byskolors slakt av dem som uppkommer de här på samma sätt, att de upprepas de här försöken och de här så att säga operativa ledningen, när de har såna här ekonomiska villkor som de följer i huvudsak då, så då upprepar de det här initiativet, och då är det viktigt att besluten formuleras på det viset att man får fortsätta jobba i lugn och ro.
Ja, det ska jag säga, att helt utan mat är barnen nu då inte längre. Efter några dagars strejkande så kom också Arkea igång med att servera kall mat i skolorna. Det finns till exempel kall pastasallad och smörgås och kvark och frukt. Och jag tycker själv att när jag sett bilder på det här, vad som serveras, så ser det väl hyfsat bra ut. Men problemet är nog bland annat det att Arkea samtidigt informerar om att de flesta barnen nu torde kunna få mat nu då. Alltså att det är så pass osäkert att man ändå uppmanar föräldrarna att skicka matsäck med varje dag, eftersom man då inte kan garantera att alla får någonting att äta. Tycker du, Pia Sundell, att Arkea har gjort tillräckligt här?
No, absolut inte. Att erbjuda någonting är bättre än ingenting. Men jag vidhåller och vill verkligen understryka vikten av ett varmt mål mat. Och jag vill åter upprepa det, att för många barn är det enda varma målet de erbjuds under sin dag. Så det här är otroligt viktigt. Det är också ur ett jämlikhetsperspektiv jätteviktigt. Att den ökade polariseringen i samhället, så det är den vi ska kämpa emot. Och då har jag lite svårt att förstå att barn skulle kunna till exempel i grundutbildningen som ska vara jämlik för alla, att man då med egna pengar skulle kunna öka sin lunch, få den liksom lite uppgraderad på något sätt. Att det här går väldigt långt ifrån mitt förstånd. Men det där, då det gäller liksom den här frågan som vi nu idag talar om, barnets lunch, så det är helt enkelt ett påhopp mot barnets rättigheter. Och det är faktiskt alla vuxna involverade gör sig skyldiga till nu. Och jag hoppas faktiskt att det här nu väldigt fort blir tvisten på ett annat plan genomförd eller liksom sköts, så att den inte drabbar barnen på det här sättet.
Vad säger du, Håkan Ekström från JHL? När den här strejken bröt ut så var det ändå klart att maten till äldreboenden till exempel skulle skötas normalt för att trygga då maten åt de äldre. Men skolbarn och dagisbarn så blev då utan. Att hur gjordes den här gränsdragningen här? Har vi Håkan Ekström med oss? Nej, det var det jag lite misstänkte, att han hade droppat av här, det lät så. Vi får återkomma till den här frågan. Men det där, jag tänkte ställa dig ännu, Pia Sundell, en sån här fråga. Att intressant nog så har också lärarfacket OAJ förbjudit sina medlemmar att utföra uppgifter som den strejkande personalen annars skulle ha utfört. Alltså till exempel hjälpa till med serveringen av maten eller att hjälpa eleverna att få åt sig mat. Till exempel då, om man tänker på en liten etta till exempel som ska då ta åt sig rätt box pastasallad här. Och i vissa skolor har man löst det här med att äldre elever i skolan får hoppa in som arbetskraft här nu då. Att de ställer fram och dukar av och städar undan efter måltiderna. Vad tänker du om sådana här arrangemang?
Ja, alltså för det första så jag tycker ju att det är helt bra att äldre elever hjälper de yngre, och en solidaritet mot varandra, det är viktigt. Men jag ser ju det som helt fullständigt befängt att man förbjuder vuxna att hjälpa barn i deras viktigaste livsmiljö, skolan. Alltså jag tycker att det är helt ofattbart. Och jag har nog svårt att tro att en enda lärare följer det här direktivet. Att jag tänker att varenda en vuxen har ändå sitt viktiga ansvar gentemot barnen. Och det är ju helt självklart att man finns till där för barnen. Och kanske komma ihåg det här att när vi tänker på äldreboende versus barn och skola, så det är faktiskt på det sättet att barn har ett företräde i vårt samhälle. Barns behov går före våra vuxnas behov. Och att välja mellan utsatta grupper som barn och äldre personer, så det är ju helt hemskt. Och sånt, så ska vi ju inte ha det i världens rikaste land. Men det att man dessutom då väljer att det drabbar barn, så det är helt fullständigt emot konventionen om barnens rättigheter. Barnets bästa har företräde i alla lägen. Och barns behov ska alltid liksom garanteras varje dag.
Vad tänker du, Mika Helander, om det här? Alltså, det finns då en sån här barnkonvention där barnens bästa går i första hand. Och sen, men när det kommer till en sån här konkret konflikt så, ja, då går
ja,
det så här.
Ja, alltså, det är ju klart att sådana här grundrättighetsfrågor är alltid av mycket högre prioritet än någon form för ekonomiska sådana här så att säga kontraktuella och affärsmässiga frågor och principer, att det är utan tvekan så att när de här två sakerna är i konflikt så ska de här grundrättighetsfrågorna vara mer styrande, och det gäller ju förstås också människornas utkomst och lön och så vidare som är liksom närmare en grundrättighetsfråga än det att ett kommunalt ägt bolag ska göra vinst, så till vidare så borde ju de här frågorna tänkas mycket mer principiellt igenom för en sån här beslut görs, före man kommer så här långt att produktionen stannar upp och verksamheten liksom lider och människorna som är beroende av den, så att sådana här principer borde tänkas på ett djupare nivå än endast sådana här tekniska lösningar och vinstintressen. Att det är nog klart att jag tycker ju att Pia har här rätt som hon säger, att nog också relativt lätt att se vem som bär det moraliska ansvaret i sammanhanget, trots att det juridiskt kanske är nog lite mer komplicerat eftersom det finns ett gällande kollektivavtal, men på sätt och vis har ena kontraktsparten sagt upp avtalet genom att säga att de tänker göra upp ett annat avtal och det här, så att det är nog också den här frågan om att man till och med vill föra det här privata intresset så långt att man så att säga genom egna pengar skulle köpa sig en bättre lunch, och det strider nog väldigt mycket emot den typens välfärdsmodell som vi har haft i Finland och Norden, så att det är nog det här, skulle säga att det är ganska förvånande på sitt sätt på principiell nivå att man har gjort sånt här, men däremot inte om man tänker på tidsandan, där ju förstås ekonomin är så väldigt styrande och såna här affärsprinciper är så liksom alenarådande och dominerande.
Pia Sundell.
Jag vill bara tillägga här att det är precis så här som föregående talare sa, och det är ju liksom lite tråkigt att vi så att säga går med i den här ekonomiska retoriken, för det är de facto en investering då man talar om barn och ungas välfärd och välmående. Det är en investering inför framtiden, och då borde man också kunna se det att då man satsar på barnen och då man satsar på de unga så kommer det att betala sig tillbaka, och ekonomiskt sett så är det det mest lönsamma, men det är naturligtvis också ur ett mänskligt perspektiv det enda rätta.
Just det, vi har fortfarande tappat här nu Håkan Ekström från JHL. Det är tråkigt, men vi får hoppas att han dyker upp här ännu på linjen. Men jag tänkte ställa en fråga kring det här begreppet. Nu har vi Håkan Ekström med oss här. Hej, vi har haft problem med linjerna här. Är du här nu, Håkan?
Hör ni mig nu?
Nu hör jag dig.
Bra.
Jättebra, välkommen tillbaka. Hör du, vi har pratat här om det här med att barnen då har varit utan den här maten och blivit serverad kallmat istället och så vidare. Och jag tänkte fråga dig att när strejken bröt ut så lovade ni då vid JHL att maten till, eller ni kom överens med arbetsgivarna att maten till äldreboenden skulle skötas normalt, alltså att man skulle garantera att maten åt de äldre skulle skötas som det ska. Men skolbarnen och dagisbarnen blev utan. Och jag undrar bara hur den här gränsdragningen gjordes, Håkan Ekström.
Alltid då det är frågan om konflikt eller strejkåtgärder, så i samband med det så går man igenom strejkgränserna arbetsgivare och arbetstagarparterna emellan. Det har vi gjort i det här sammanhanget också. Och arbetsgivarna presenterar då liksom en förteckning, ett önskemål, gör framställanden till facken i det här fallet om att vilka det där arrangemang och vilka arbetsuppgifter som är i så att säga så väsentliga att de måste upprätthållas även om vi har strejkåtgärder på plats. Och i enlighet med det så uppkommer det då en lista där man det där fastställer de arbetsuppgifter som också under strejken kommer så att säga att vara igång. Och ibland är det så att de här strejkdragningarna påverkar så att säga invånare i seniorgrupper, åldringar, och ibland påverkar de förstås sen barn och ungdomar också. Vi har ju en sån situation, nu pratar vi om strejkåtgärder som riktar sig till en kvinnodominerad bransch, och i allmänhet då det är frågan om sådana här branscher, men också inom vård och socialvård och hälsovård, och också inom dagvård och också inom skolvärlden. Så om det blir konflikter så är det ofta liksom det är invånare och människor som kommer i kläm. Och det betyder det att det där man måste vara liksom extra försiktig och extra ha en extra det där koll på det, att vilka är så att säga vilken är påverkan på invånarna i de här sammanhangen. Det är lite annat sen om man har strejkåtgärder inom industrin och stänger av någon produktion, att här kommer så att säga alltid de här individuella aspekterna också i beaktande. Och vi har ett sätt att arbeta och en tradition som nog möjliggör det, att man beaktar det i de här sammanhangen. Men å andra sidan kan man ju inte heller göra på det sättet att de här kvinnodominerade branscherna alltid så att säga är beredda att tacka och ta emot försämringar. Sådana som arbetsgivaren annars påför de här branscherna med ensidiga beslut. För det skulle ju betyda det att så att säga kvinnodominerade branscher skulle vara i en sämre position då det gäller att försvara sina egna kollektiva rättigheter. Och det kan vi ju inte ha i ett land som Finland.
Om jag skulle få bidra lite till det här. Att den här situationen har man ju haft mycket just inom hälsovårdsbranschen där sjukskötarna har försökt förhandla sig fram till bättre löner, och det har stött på patrull flera gånger, och man har sagt att de inte har råd och att det inte finns råd att betala större löner, och sen att har man vädja just i någon slags patientansvar och sedan när det har riktigt konflikten har accentuerats, så man gick till och med så långt att man var beredd att ta till en sån arbetsstridsåtgärd att man har en sån grupp kollektiv uppsägelse, att man säger upp sig och så här, så stiftades det en lag i riksdagen att det blev sån där tvångsarbete, att de är skyldiga att ställa upp och jobba. Så att det är nog, det här har nog använts genom historien på otrevliga sätt just ofta i såna här branscher, att det är ju nog egentligen så är ju, finns ju den här strejkrätten, det är liksom lagstadgat och en grundrättighet, och dessutom så är det ju en lite annan form för fråga än en huvudsakligen en moralisk fråga. Så att nu om vi vill då behandla det här som en moralisk fråga, så är det ju nog de här barnens rättigheter som vi ska prata om, och sen också frågan om de här konfliktprinciperna som är i konflikt, det vill säga de här marknadsprinciperna och sen affärsprinciperna och sen den här offentliga servicen och välfärdstjänsterna, välfärdssamhället, staten. Så att det som vi borde tala om då, om det är fråga om moral som är temat.
Pia Sundell.
Jag vill bara påpeka det att jag representerar ju själv en kvinnodominerad bransch och i högsta grad mycket medveten om den lönegrupp som hela vår bransch är i. Men jag tycker ju inte att det är det vi här nu just diskuterar, utan vi diskuterar det att på vilket sätt löser vi tvister som har olika slag av konsekvenser. Och här tänker jag ännu när vi talar om att vem är det som drabbar mest, barn eller någon annan utsatt grupp, så vill jag nu ändå påpeka det att barn har faktiskt inte rösträtt. Barn har inte möjlighet att påverka sin vardag, utan det barnen är helt beroende av de beslut som vi vuxna fattar. Och då måste vi ju kunna utgå ifrån att alla beslut som vi fattar inom kommunen är liksom resultat av barnkonsekvensanalyser, att vi vill fatta beslut som är bäst för barnen. Och här är det ju faktiskt så att politikerna har makten i sina händer. De kan lösa den här tvisten, och vi kan åtgärda den kvinnodominerade branschens stora utmaning om vi så vill. Och då är det bara liksom att börja göra det.
Markus Blomqvist, du representerar politikerna här nu, ägarna.
Ja, ett par kommentarer bara. Nu, det avtalet som nu finns, så betyder inte att alla de yngre arbetstagarna har de här fördelarna. Och sen det andra, de här avtalarna som nu man talar om, som restaurangbranschen eller fastighetsbranschen redan använder annanstans, så där finns ju hur många som helst som jobbar inom de branscherna och har andra avtal. Det är inte så att man blir utan avtal. Sen när vi går in på det här med barnens rättigheter och vilken mat, och varför jag hade kommentaren att om man ska köpa något till, om maten inte är bra eller inte omtyckas, produkten som företaget tillverkar inte är det som det borde vara. Så då måste vi ju hitta en lösning till det. Och den kan vara något lite nytänkande i det hela också, tycker jag här.
Ja, hur menar du nu? Att, kan du förklara här ännu hur du menar?
Ja, alltså om vi har, vad heter det, en mat om du får för lite till exempel, att den är för lite, då kanske de eleverna har sen från tidigare hemifrån med lite extra mat. Och varför skulle man inte kunna då erbjuda att man får skaffa det redan i skolan lite, att man ska vara lite mer mångsidig i det här. Nu är ju den här summa pengar man har per portion är säkert för lite för att kunna utveckla det vidare. Och då måste man hitta på en lösning att hur man ska göra det.
Just det, du menar att genom att byta till ett billigare kollektivavtal här nu så ska man få pengar över för att utveckla skolmaten, är det du säger?
Inte direkt, men jag menar att det finns flera bakomliggande problem säkert i hela den här systemet, hur man tillverkar skolmaten också. Vissa ställen går det väldigt bra, andra ställen fungerar det inte lika bra. Också olika skolor har ganska stora skillnader.
Om jag frågar dig då, Håkan Ekström, här nu när vi pratar om moral och etik här kring det här. Är det alltså, vad tycker du om det här att det är barnen som får ta konsekvenserna av er arbetsmarknadstvist?
No, det är ju beklagligt. Och på samma sätt är det beklagligt om det skulle vara så att det är några andra samhällsgrupper som så att säga hamnar i kläm i sådana här situationer. Men då det gäller till exempel matens kvalitet, så är det väldigt långt frågan också om det är att hur mycket satsar samhället på den maten som erbjuds via kommunala inrättningar eller via inrättningar som är i bolagsform. Och om det är så att man kommer att nagelfara de här kostnadsmomenten också i fortsättningen, så kommer vi inte bort från den här situationen då det gäller liksom att producera till exempel kvalitativ kosthållsservice. Och där måste man tänka om. Och i det här fallet då det gäller Åbo stad, så det är klart att ägaren har ett ansvar. Man förutsätter att det här bolaget ska avkasta mera till staden som ägare än vad det kanske klarar av. Och om det är så att det enda liksom verktyget som man har för att göra ett bolag effektivare är att gå åt de anställdas anställningsvillkor, så då är det ju helt klart att det är ju en ganska fattig invinkling på att på vilket sätt ett bolag ska klara sig på marknaden. Då skulle man lika bra kunna fortsätta affärsverksarrangemang där staden så att säga direkt upprätthåller servicen själv och inte bolagiserar och inte utlokaliserar verksamheten. Ansvaret i de här situationerna ligger på politikerna, ansvaret ligger på arbetsgivaren som ska se till att anställningsvillkorna är drägliga.
Markus Blomqvist, har du någon kommentar till det här?
Jo, jag är nog lite på samma linje där, att den här produkten man tillverkar, den måste vara bra och den kan inte bli att det sparas helt bort. För då inverkar det på andra saker. Och klart, anställningsvillkorna ska vara okej och drägliga, det håller jag också med. Att inte fråga om det, då fungerar ju också företaget bättre och alla jobbar också bättre i det hela. Sist men inte minst, alltså, eleverna måste få sin mat i skolan, att man måste få en lösning på det hela. Och det ska vi hoppas att nu nästa måndag när styrelsen igen sammanträder och diskuterar fallet, att det blir en bra lösning.
Pia Sundell, hade du någon kommentar?
Ja, jag tänkte bara säga att nästa måndag i ett barns liv, det är många dagar till nästa måndag. Och det betyder att det är nu många dagar som vi inte då har lunchen i skolan. Min andra kommentar gällde lite det här. Det förstår ju vem som helst att om en lunch ska kosta under 1 euro per portion, så förstår vi att maten är vad den är. Och där tänker jag att överhuvudtaget då vi talar om kommunala upphandlingar, så det är ju självklart att välja, har man som kvalitetskrav billigaste priset, så då brukar det sällan gå hand i hand med kvaliteten i sig. Att kanske vi borde faktiskt ta oss en tankeställare om att hur viktig anser vi att den här maten är som vi serverar våra barn alla dagar, både inom småbarnspedagogiken och grundutbildningen. att om vi skulle investera lite mer i den så skulle den höja kvaliteten ganska snabbt och ganska enkelt. Och där håller jag med om att jag ser nu inte det här som en lösning att vi liksom gör arbetsförhållandena sämre för dem i branscherna där det redan från förut är liksom en utmaning att få motiverad och bra personal. Men med det sagt så fortsättningsvis så tycker jag liksom att det är liksom så befängd situation att vi löser tvister på det här sättet där vi sitter här i radion och pratar om grejer när vi egentligen kanske alla borde söka sig dit i mötesrummet och sätta oss ner och liksom och få den här tvisten löst så att barnen får det vad de behöver. Nu har vi inte alls talat om städningen som är oerhört viktig, speciellt nu under tiden med covid-19. Så det, för mig känns det ju helt vansinnigt att barn är tvungna att gå tillbaka till distansundervisning på grund av uteblivning städning. Mm. Att då
städningen sköts nu som skyddsarbete. Det blev en sån ändring. Och gymnasierna som då var tvungna att gå i distansundervisning under några dagar så har kommit tillbaka också.
För det
att det. Precis. Nu, vår tid tar nu slut, men jag vill ställa dig, Mika Helander, den sista frågan alldeles kort. Kan du ge ett gott råd nu för hur man ska lösa den här konflikten eftersom den verkar ganska inflammerad och det ser inte ut att bli något slut på det här nu på inom så här kort de närmaste dagarna?
No, det korta rådet är nog att försöka eftersträva konsensus och att fundera en gång till och tänka igenom att det blir en dag imorgon och en dag efter imorgon, övermorgon och desto vidare. Så att det är nog bara att tänka på att inte kan man liksom ändra om saker och ting bara så där på en gång, utan saker och ting ska vara hållbara åt alla håll och kanter. Så att
en hållbar lösning för alla alltså. Och här avslutar vi dagens Slaget efter 12 som idag har handlat om den pågående strejken i skolor och daghem i Åbo. Tusen tack till er som var med. Mika Helander, arbetsmarknadsforskare vid Åbo Akademi, Markus Blomqvist från Svenska Folkpartiet i Åbo, Håkan Ekström från JHL och Pia Sundell från Barnavårdsföreningen. Jag heter Maria Nylund.